När ska man inte träna?
Ja, vi vill förstås inte göra er besvikna. Rubriken kanske missleder lite. Vi ska prata om när och hur man ska träna, men också lite om när man inte ska. Och med det vill vi kanske provocera, väcka tankar.
Ja, precis. För att fokus i vår podd, det är ju hälsa och inte träning för prestation. Och då vill vi gärna vrida och vända lite på de budskap som, ja, jag tror många kan känna igen sig i, sköljer över oss och kanske lite extra mycket den här tiden på året när vi släpper det här avsnittet. Så ja, när ska man då träna och när ska man in? Det ska vi försöka reda ut idag. Och det tänker vi göra i vår podd Health for Wealth, där vi i snart 8 år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden har vi hittills och kommer fortsätta ta ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult, och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och för alla er medarbetare såklart.
Ja, det här ska bli jätteroligt att prata om. Men jag vill börja med att fråga, vad är ditt förhållande till styrketräning, Boel?
Ja, men så härligt att få frågan. För styrketräning har funnits med mig sedan, jag vet inte, 18-årsåldern. Och det är liksom en trygg bas att falla tillbaka på. Älskar att lyfta tungt. Blir kanske inte alltid så rätt mycket bättre. Har inte några jättestora prestationsbehov, men det är kul. Och när jag skippar det, då känner jag i ländryggen att den ropar till mig, Boel, du måste styrketräna. Så är det.
Vad härligt att du skulle säga, jag har på mig sedan 1800-talet. Tänkte, jäklar.
Ja. Det är det.
Men du, jag tänker så här, du är ju unik på alla sätt. Men jag tänker att du också ibland, nu fick du ju det här budskapet från din ländrygg om du skippar din träning. Men finns det inte dagar när du bara, nej, jag vill inte.
Ja, om jag är sjuk och sådär. Du menar att jag kanske inte alltid vill?
Exakt. Men,
jag tänker inte så mycket på det. Jag gör bara.
Nej.
Men du har ett annat förhållande till styrketräning.
Ja, det har jag. Jag har ju jobbat som PT det är väl många år, men jag tycker ju att det är betydligt roligare att vara i skogen och springa och måste jobba jättemycket mentalt, men jag försöker att vara i det där som du beskriver, att jag tänker inte så mycket, jag gör det bara. Jag vill inte jämföra med tandborstning, men det behöver göras, och jag får också ett väldigt starkt positivt kvitto på när jag gör det och får också ett negativt kvitto på när jag inte gör det. Så jag tror att du och jag kanske har hittat liksom ett förhållningssätt, men idag hoppas vi ju att inspirera många där ute som kanske inte har det och som vi vill hjälpa att hitta ett sunt förhållningssätt till det. Och ibland är det så att man inte vet när man precis träffade någon första gången, men jag vet exakt när jag träffade vår dagens gäst första gången. Det var december 2014, då tog jag med mig min då halvårs gamla bebis på ett träningsevent, och så var det en jättecool tjej bland alla folk med träningsskor som kom in med Dr. Martins på och instruerade, och det tyckte jag var coolt. Visade sig hon hade glömt sina träningsskor, det var inte alls planerat, men det gjorde ett intryck och vi har känt varandra sedan dess. Och det var Elin Bjerkstedt som är legitimerad sjukgymnast och personlig tränare med mer. Så det känns jättekul att välkomna dig till vår podd, Elin. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Härligt att ha denna mytiska figur i vår podd. Underbart. Nu ska jag börja med någonting som kanske är lite konstigt. Igår, idag när vi spelade in, det här är 4 december, så fick du uttala dig i en tidning om kronprinsessans vältränade armar. Vad kunde du säga om det?
Ja, alltså jag vill börja med att säga att jag blev kontaktad då och då av tidningar för att svara på olika frågor när man vill ha en PT. Och då säger jag oftast nej, för det brukar vara så här, 5 tips för en platt mage eller så får du sommarformen eller så. Och det tycker jag är ointressant och blir fel liksom, riktning på att svara på tidningar. Så jag säger alltid nej. Men när de ringde om kronprinsessans armar, då kunde jag nästan inte säga nej faktiskt.
Och varför det? Berätta.
Ja, men av två anledningar. Dels, jag har skrivit en hel krönik om det här, men när jag växte upp så, och ritade prinsessor som barn, så ritade jag prinsessor med svällande armar. Jag tyckte att ett par definierade deltoideus var det mest fantastiska, vackra man kunde ha. Och sen, ni vet, sådana här tunna axelband och små pärlor som dinglade. Och då sa folk till mig att så där ser inte tjejer ut, så där ser inte prinsessor ut.
Aha.
Och det här var före crossfit och det var före liksom träningsvärlden som den ser ut idag. Så det var inte idealbilden. Men nu är jag 46 år, snart 47 år och har en jämngammal kronprinsessa som har svällande armar. Och då var det något i min, den lilla flickan i mig kunde inte tacka nej till att få kommentera det här. Och sen vill jag också göra det, den andra anledningen var att jag vill göra det på ett schysst och genomtänkt sätt.
Mm. Du tänker på, för något jag tänker på när jag hörde det här med kronprinsessan, det är att dels vara tufft att vara i rampljuset sådär jämt och bli bedömd för sitt utseende. Och sen vet vi att hon har haft anorexia när hon var yngre.
Mm.
Så det, ja, det är frågan så här, vad ska man belöna och inte? Men lite som du säger, Elin, om inte du hade tackat ja, hade antagligen någon annan tackat ja.
Ja, ja. Och så är det ju. Men också att vara en offentlig person, då hamnar man i rampljuset ibland. Och det är helt bizarrt att det blir ett nyhetsvärde att en kvinna har välsvarvade armar.
Ja, det är det. Faktiskt.
Men det finns också någonting positivt, och det var det jag valde att ta fasta på här. Att ha en förebild, en medelålders kvinna som styrketränar hårt och att det syns att hon är i rampljuset.
Men det är fint, och att flickor som idag sitter och ritar prinsessbilder kanske gör tjejer med starka armar.
Exakt, exakt så.
Det känns bra att bidra till. Och vi vill ju prata om, vi vill prata om hälsa idag. Jag bara stannar vid den här distinktionen som jag, du får, och sen får du utmana den eller hålla med. Men just att vi behöver röra på oss, vi behöver motionera, vi behöver styrketräna för hälsan. Det är med Världshälsoorganisationens rekommendationer. Vi vill gärna göra skillnad på att träna för prestation, att liksom uppnå, lyfta tyngre och tyngre, att uppnå någon typ av resultat som ofta har en siffra liksom kopplat till sig. Det i sig kan ju vara, om jag är jättesvag och klarar av att lyfta tyngre och tyngre, kan ju det också ha med hälsa att göra. Men målet jag siktar mot är ju någonting annat än att träna för prestation. Och som sagt, i de här riktlinjerna från Världshälsoorganisationen så finns det med muskelstärkande övningar, och det står att man ska göra dem 2 dagar i veckan. Och vad är det egentligen man vill att vi ska göra och varför?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, alltså, de här rekommendationerna är ju på, de är ju på en global nivå får man ju tänka. Det är ju jätteviktigt att utgå ifrån det för det första. Och jag tycker egentligen i grunden att de är väldigt bra om man applicerar dem på en befolkning som är ganska stillasittande. Den muskelstärkande aktiviteten, det som blir problem med liksom rekommendationer som går ut till en hel population, det är ju att det individuella försvinner. Och styrketräningen måste ju kopplas till där man befinner sig i livet. Men grunden är väl att både för barn och för vuxna och sen och pensionärer så handlar det om att ägna sig åt muskelstärkande aktivitet 2 gånger i veckan. Och då ska man få med alla stora muskelgrupper. Så det kan ju vara allt från kroppsviktsträning, alltså att göra några armhävningar och extra knäböj, till att ha extern vikt och belasta med extern vikt. Så det beror ju på vem du är.
Kan det vara, Elin, att jag går mycket i trappor här hemma och bär tvättkorgar? Är det också muskelstärkande?
Nej, det skulle jag säga mer var bryta stillasittandet. De också är en av de rekommendationerna som finns med.
Okej. Okay. Mm. Men vad finns det för stora missförstånd där ute? Jag tänker så här. I någon mån behöver kroppen styrketräning. Det kan vi väl säga. Alltså, man brukar säga att skelettet ska belastas eller något sånt där. Och då kan vi tänka att du har precis nämnt 2 sorters styrketräning. Med kroppsvikt, alltså att man inte går till ett gym eller håller tunga saker i händerna. Eller att man går till ett gym och håller tunga saker i händerna. Eller någon kombination. Och alla gör ju inte det där. Liksom, är man kör då? Eller hjälp oss att spräcka lite myter här.
Nej, men alltså, jag vet inte vad det är för myter jag ska spräcka. Vi behöver styrketräna. Det är ju så.
Okej då.
det behöver vi, och jag tror att det är snarare myterna om vad styrketräning är som vi kan diskutera.
Ja.
I så fall.
Och vad skulle du vilja säga där då?
Ja, men jag är ju personlig tränare i själ och hjärta, och då är det individuellt, så att vi måste ha en exempelperson för att kunna prata om det här. Alltså pratar vi om en 35-åring som arbetar på kontor eller en 74-årig pensionär, eller pratar vi om ett barn, en ungdom i en utvecklingsfas?
Ja, men låt oss ta då. Jag skulle gissa, fast vi inte riktigt vet, att vår lyssnare är runt 40 och jobbar med HR. Det är ett kontorsarbete och arbetet i sig är ganska stillasittande. Hen åker bil till och från jobbet och har ganska fullt i vardagen med barn som är i, ja, säg så här, 7, 8, 10. Och det finns inte jättemycket utrymme att träna, men hen vill.
Just, men vi kan börja med det här som Annie var inne på i början. Alltså skillnaden mellan träning och motion eller fysisk aktivitet. För det tycker jag är jätteviktigt, och det är inbyggt i språket. På svenska pratar vi om träning, och då säger jag så här, jag ska gå och träna. Och det kan vara allt från att jag går på ett stavgångspass till att jag går och tränar tyngdlyftning, tungt, inför tävling. Båda de sakerna är träning. På engelska pratar man ju mer om training och fitness, eller training och exercise. På svenska har vi begreppet motion, men det är så fruktansvärt osexigt. Det är ingen som säger så här, hashtag motion på sina sociala medier. Jag skulle så gärna vilja att motion var sexigt i sig. Alltså det här att träna utan prestation, att röra sig. Och jag säger ofta träna slarvigt, därför att det är mitt jobb också att jobba med prestationsinriktad träning, och jag tänker ofta på träning på det viset. Men jag ska bli bättre, och jag kämpar för att använda motion mer som ett liksom bärande begrepp.
Du vill ta tillbaka motion.
Make motion cool again är liksom mitt slogan.
Ja, men vad härligt. Och vad är då motion jämfört med träning?
Då är träning någonting som man har ett specifikt mål, en planering för det målet. Så säg ett lopp om man är löpare, eller en styrkelyftstävling när du ska dra ett visst antal kilo i knäböj och marklyft och bänkpress och sådär. Och då har du en plan för det som sträcker sig kanske över flera år om du är på elitnivå. Och sen modifierar man den planen, man utvärderar och man ser till att det finns en ständig progression, det vill säga ständig ökning av vikter eller sträck. Eller stressorer i din träning och som du ska hantera. Medans motion, det är det vi gör när vi går och tränar på gymmet på en gruppträningsklass 2 gånger i veckan, för att hålla oss friska, för att få den här impakten på lederna som vi vill ha för att stärka vårt skelett, som du pratade om, Boel. Och det är någonting annat, det är någonting som inte behöver mätas annat än i välmående och hur man mår i sitt övriga liv efter. Men det är det som är så problematiskt, för att ditt liv ingår i så många faktorer, så vi vet ju inte alltid, kan inte alltid härleda våra, vårt mående till träningen just. Det är ju andra saker som påverkar.
Mm.
Om du har bråkat med din man, hur dina barn mår, dina åldrade föräldrar. Alltså det är så många delar.
Eller om jag skottade väldigt mycket snö igår och ont i ryggen på grund av det.
Precis, precis. Jag kanske tappade bort mig i frågan.
Nej, men jag tycker det var tydligt att träning är egentligen, om vi ska använda ordets verkliga betydelse, det är mer idrottsligt. Alltså som att när man sportar, tävlar och pressar sig och vill nå ett mål.
Ja.
Man kanske till och med kan säga att man misslyckas med sin träning i vissa fall när man inte presterar. Medan motion, det är till för att hålla den här grundnivån uppe, och där har man lyckats så länge man kom iväg till passet.
Precis, precis. Samtidigt är det ju så att det finns ju jättemycket mer motionslopp av olika slag nu för tiden än det gjorde för bara 10-15 år sedan. Alltså under min karriär så har det här ändrats otroligt. Så många mer motionärer utsätter sig för tävlingslika situationer. Och det är allt från att fler springer maraton eller vanliga millopp. Och nu den här Hyrox som är en slags styrketräningsformat på arena som har blivit jättepoppis. Alla de här OCR-loppen när man klättrar och springer i lera och så. Och det är ju inte bara negativt, det är ju jättehärligt att det finns någonting att liksom träna inför. Men det kan också öka pressen på motionen, att liksom den här skalan blir glidande mellan vad som är friskvård och faktiskt prestation. Det ser jag väldigt mycket.
Ja, men jag har en kompis som för ganska länge sedan började hålla på med triathlon. Och jag såg hur kul det var för henne. Men jag vet också, när jag har gått runt på stan med henne. Och hon träffar på folk som hon känner, som hon kanske inte har sett på länge. Då säger väldigt många så här: hej, ja, jag ser ju i sociala medier. Och du håller på med triathlon. Alltså, ja, jag borde ju också träna. Jag borde också, alltså. Det bara kommer en massa dåligt samvete istället för att det här, vad kul att du har hittat något som du tycker är kul. Så du säger det, att ribban höjs när väldigt många börjar köra de här hetsgrejerna.
Det här är så spännande, för man ser ju på, under pandemin så pandemin fungerade ju som en katalysator på när man mätte rörelse också på global nivå. Världshälsoorganisationen gjorde ju det därför att det är så viktigt att vi rör oss. Man uppgraderade ju råden för hela Världshälsoorganisationen uppgraderade råden om fysisk aktivitet under pandemin. Och det som hände var ju att de som redan var igång och träna började ju träna mer. Och det handlade inte bara om de som hade möjligheten att jobba hemma. Alltså där var det ju så självklart att om man redan var en tränande människa och du jobbade hemma, då kunde du lämna ungarna på dagis och dra en runda i skogen och så gå hem och jobba. Eller ta en förlängd lunchrast, eller du slapp pendlingen på eftermiddagen så du har en träna då, lägga in i träningspass. Medan de som var fysiskt inaktiva rörde sig liksom, beställde hem mat och rörde sig mellan arbetsplatsen, vardagsrummet och
blev köket. Ännu mer stillasittande.
Blev ännu mer stillasittande, men även de som var tvungna att jobba på plats, alltså sjukvårdspersonal, butikspersonal och sådana, fick ju mer tid därför att samhället saktade ju ner. Man har ju nästan glömt hur det var, men det var ju inte, man gick ju inte på bio, det var inga middagar och så att man kunde liksom odla sina intressen. Så det var som en katalysator på en trend som redan har pågått under lång tid. Och en av de sakerna som jag ser som en faktor till de förändringarna är liksom utarmningen av föreningslivet. Mm. Där vi förr kanske var engagerade i vår lokalförening. Man orienterade med sina kompisar och det var inte så stor ribba in i. Liksom. Eller man gick på sån gruppgympa i ortens skola tillsammans med sina kompisar och så. Så det i kombination med professionaliseringen av idrott har liksom dragit det här ännu mer. Den sociala delen har på ett sätt för många människor försvunnit ur träningen, tror jag. För om du tränar triathlon, då kanske du känner så här, ja men simningen ligger jag efter i. Det är bäst att jag tar en specialiserad simcoach. Alltså du börjar bete dig som en elitidrottare och så har du din simcoach. Och då tar man ju inte med polan till badhuset.
Det uppstår en marknad också.
Det uppstår en marknad, du specialiserar dig och det lättsamma liksom umgänget kring motion, träning försvinner.
Mm. Så. Just den här polariseringen, så några, om man liksom förenklar, men lite, några börjar röra sig ännu mer för möjligheten gavs, några börjar röra sig mindre, och sen att det har blivit så, alltså allting är någon typ av koncept, du kan inte bara simma lite utan då är det, ah, men kör du det, och liksom så här, kan inte bara springa lite, utan, och det finns ju starka kommersiella krafter bakom, och jag tänker lite, jag tror att så, om vi måste prata till, eller om vi vill vill verkligen prata till en utan att gruppera folk som personlighet, så är det ju den som känner att men det är så mycket annat och jag ska nog inte tävla i det här hyrox eller vad det heter och inte triathlon heller, men jag vill må bra, jag vill ta hand om kroppen liksom, att så här, vad, och som jag kan känna själv ibland, styrkt av att liksom ha en del kunskap, jag vet hur citationstecken lite jag kan komma undan med när det är annat i livet jag vill göra, att det är, mm. det är den personen vi vill hjälpa, att så här, ja, men nu kommer en vår där det kommer kanske vara mycket annat, men det kommer också ett nyår med en fantastisk liksom möjlighet till nystartseffekten, och om jag gör ett litet liksom, lyfte till mig själv att ta bättre hand om min kropp, liksom, vad ska jag, en väldigt så här, stor fråga men smal, liksom, vad ska jag göra då? Hur kan jag resonera? Vad vill du göra för medskick där?
Alltså, det viktigaste tror jag är att hitta någonting som stämmer överens med ens identitet. Vem man är innerst inne. Varje vår tänker jag så här, nu ska jag börja springa på våren. Det är så bra sätt att röra sig och få in de här. Och så har jag en bild i mitt huvud. Och då får du tänka att jag är professionell. Eller ni får tänka att jag är professionell och har jobbat med det här i över 15 år. Ändå tror jag att jag varje vår ska springa så här jättesnyggt med bra klipp i steget. Och så gör jag ju inte det. Då blir jag ju lite deppig och så får jag börja med intervaller. Så här, springa en minut, gå en minut och så. Det är så långt ifrån min identitet. Jag känner mig inte cool när jag springer. Jag känner mig töntig faktiskt när jag springer. Och då, om man är en sån person och kan ta reda på det, då kan man hoppa över de bitarna. Och så lägger man sin energi där man känner att det här rimmar med min identitet. Man behöver inte vara boxare, men man kan tycka att boxare är tuffa. Och så går man till ett boxningsgym och provar på en nybörjarklass. Eller. Mm. Så det är liksom grunden. Om man ska göra en livsstilsförändring, så försök inte bli någon annan, utan vara den du är. Men förläng det med någonting nytt.
Mm. Ja, men vad intressant.
Och vad man gör behöver kanske inte spela så stor roll så länge man gör någonting.
Ja, där känner jag att det kan bli krångligt. Jag blir bara yr i mössan av alla de här råden. Jag fattar att det är bra att Världshälsoorganisationen har dem. Men det blir så här, 90 minuter av det här. Och så blir det, jaha, nu har du gått till gymmet, jättebra. Men du har ju glömt att konditionsträna.
Exakt, exakt. Mm. Alltså egentligen tänker jag att alla skulle gå på cirkelträning 2 gånger i veckan.
Ja, för då får man lite av varje.
Då får du lite av allt. Då har du liksom bränt av högintensiv träning som du vill ha då, enligt råden. 75 minuter i veckan. Och du har bränt av styrketräningen på en gång. Mm. Och så här är det ju att ju färre träningstillfällen du har i veckan, eller ju mer stillasittande du är, desto hårdare måste du träna när du väl gör det. Och det här blir ju ett problem om man inte har en bra hälsosam botten att stå på. Alltså man kan ju inte ta i så mycket om man inte har en viss erfarenhet, varken neurologiskt eller muskulärt. Så då kan man behöva, där kan man behöva hjälp. Det är en av de få, jag jobbar ju försörjer mig som personlig tränare och fysioterapeut, men det är en av de få gånger jag kan tycka att man kan behöva ha hjälp av en personlig tränare egentligen.
När man ska komma igång?
Ja, när man ska pröva att jobba på en högre intensitet än man är van vid. För att många tycker att det är obehagligt och läskigt. Och speciellt tror jag i den här gruppen som du nämnde, Boel. 40-45, barn, åldrade föräldrar, senior på jobbet. Alltså att ta i träning, det är en slags skill. Det är en skill precis som att lära sig en rörelsemönster eller så. Och det är ganska otäckt om man inte har gjort det. Och det kan öka pulsen på ett sätt som man inte är van vid och kopplar ihop med stress eller med ångest. Och där kan det vara jättebra att få guidning så man kan skilja liksom på vad som är vad.
Mm. Just det.
Det är jätteskillnad att vara liksom en man som har haft erfarenhet av sport och idrott hela livet och sen kanske tappat bort det några år och sen komma tillbaka. Man har en erfarenhetsbank av hur det känns på alla möjliga plan. Alltså mentalt, neurologiskt, muskulärt.
Mm. Och jag tänker att jag vill verkligen komma tillbaka till det där du sa. Alltså jag tolkar det lite så här, utgå från vem du är. För det tänker jag väldigt mycket kring när det också bjuder motstånd. När man tänker att för att jag ska få till min styrketräning behöver jag ha ett gymkort. Och sen så se, vilket jag tycker är jätteinspirerande. Jag ser de här liksom ganska avancerade styrkeövningarna. För det finns ju hur många varianter som helst. Och så tänker jag, det är det här jag behöver göra. Där blir det ju ett jättestort gap. Medans Om jag tänker att jag är ju en person som umgås med människor hela dagarna och kanske då den här personen vi har valt också har små människor hemma som jag också umgås med. Tror fasen att jag kanske inte är så sugen på att gå in på ett gym med speglar och massa andra människor för att få till min styrketräning. Jag kanske behöver få vara helt för mig själv, få till den här cirkelträningen ensam med min liksom, lyssna på slager eller vad sjutton det är. Alltså så här, att verkligen fundera på att det finns lika många sätt att få till det här som vi är människor. Vi behöver inte stöpa oss i en liksom form som vi får budskap kring hela tiden. Jag tänker att den känns så himla viktig.
Jag håller med dig om det, Annie, på alla sätt. Men jag tror att från att gå från noll till att börja styrketräna hemma själv är steget ganska stort. Och vi vet också att den sociala aspekten är jätteviktig för träningen om den ska bli hållbar över tid. Det här tjänar man ju pengar på i branschen, så det här behöver man veta. Vi vet att om du har ett gymkort och om receptionisten säger hej och ditt namn så ökar din frekvens. Mm. Om någon annan inne på gymmet dessutom säger hej och vet ditt namn så ökar din frekvens ännu mer. Om det är så nära med folk där inne så att någon till och med tar på dig, klappar dig på axeln, då ökar din träningsfrekvens ännu mer och du håller i längre över tid. Så det här betyder ju att vi är socialt drivna varelser. Och jag tror att jag gör ju massa hemmaträningsprogram till folk hela dagarna. Men det är i sociala sammanhang och miljöer som den faktiska utvecklingen över tid sker. Det är där man lyckas hålla i. Sen finns det ju alltid sådana som dig, Annie, som är bra på att träna på egen hand. Men du har också en väldigt stor egen kunskapsbas.
Mm. Ja, det går inte att jämföra. Men jag tänker då, apropå, för då uppstår ju... För jag håller liksom, alltså, eller jag kan inte gå emot dig när du säger det. Men jag vet ju det, liksom, men jag tänker också att om man känner... För just att det uppstår väldigt mycket ledtider, kallar jag det för. För att, alltså kontra att jag gör någonting hemma... där jag liksom kanske tittar på en video eller någonting, kontra att jag ska ta mig iväg till någonting som ligger en bit bort och byta om, även om det för många är ju en otroligt stark gemenskap att få vara där, och det fyller liksom, det är lika mycket hälsa som att man lyfter en vikt och blir bra liksom muskulärt. Men att, hur kan man då, om man, för det är ändå, kan man få till det här sociala då, hur funkar det liksom digitalt, för det har ju också fanns innan pandemin, men verkligen accelererade ju när många fick verkligen ställa om fysiska klasser till digitalt. Kan man få hjälp där då om man är på noll?
Det kan man absolut få. Men jag tror att man måste ha ett så väldigt starkt inre driv. Alltså jag önskar också att det var så att de flesta kunde träna hemma med en digital coach eller motionera hemma och få det och känna sig tillfredsställda. Men det verkar inte fungera så bra tyvärr. Alltså jag tror att våran bransch stora utmaning är ju, alltså hälso- och friskvårdsbranschen, det handlar ju om att skapa olika rum, olika miljöer, olika typer av, ta vid faktiskt där föreningslivet har failat, olika typer av sammanhang. En rekommendation jag har till människor som vill komma igång nu på det nya året är att kolla i sin lokala Facebookgrupp, alltså söka i sitt närområde, för det finns massa smågäng som tränar ihop med kettlebells. Jag jobbar ihop med en fantastisk liten klubb som heter Viljans kettlebellklubb. Det är liksom 20 personer och 20 kettlebells i telefonplan. Och de har en Facebookgrupp. Och det finns massa sådana här små lokala grupper som kan vara ett alternativ till det där att ha ett gymkort att gå och byta om. Det är lättare kanske att ta cykeln och cykla 10 minuter och träffa ett par kompisar i skogen. Liksom. Mm. Också om det stämmer överens med ens identitet. Det finns jättemånga sådana.
Mm, jag gillar att du bjuder verkligen in till möjligheter som är olika. Här blir det ju något mycket bredare än att det är gymkort, det är de här passen. Mm.
Precis, jag tänker att både du och jag, Ann-Sofie, som är vana att träna, liksom sedan decennier har det som en del i våra liv, då är det ju lätt, precis som du pekar på, Elin, att tänka så här, herregud, jag kan väl köra ett yogapass hemma eller jag kan väl springa ut i skogen lite grann. Men man behöver lägga en grund. Och där handlar det nog om att hitta ett sammanhang. Men sen behöver inte det sammanhanget väl vara dyrt, långt bort och krångligt. För jag tänker, förutom det du sa, Elin, hitta något som hänger ihop med vem du är och vill vara. Så för mig har det alltid i alla fall varit en stor hjälp att tänka att det ska vara så nära och så lätt som möjligt.
Mm. Jag håller med om det. Och jag menar, där har vi som stockholmare... en fördel, alltså det är mer komprimerat och det finns fler alternativ. Bor man på en mindre ort så kanske man är mer utlämnad till det som faktiskt finns. Och sådär.
Mm. Mm.
Men sen tänker jag också att det finns en sån där ganska stor så här, jag kan också vara en del av den, en irritation på branschen där de stora gymkedjorna promotar träning på ett sätt och stort och opersonligt och så. Men jag är inte så säker på att det är så. Alltså om man går in på sitt lokala gym och sin lokala klubb och ser vem som jobbar där och vad som finns där, så finns det massa passion för att människor ska vara friska och må bra. Och ibland handlar det om vår egen blick på oss själva snarare än vad som faktiskt erbjuds. Jag brukar tänka att träningslivet är liksom bara som en metafor för det övriga livet. Och ibland får man ta bort sin osäkerhet och våga gå och vara nybörjare någonstans och kanske upptäcka att det var inte så farligt. Alltså man kan ta det lite lekfullt. Jag provar en vecka. Funkar det inte? Var det inte något för mig så var det inte något för mig. Nej. Jag önskar att vi kunde se lite mera som att vi lekte med träningen.
Men det låter ju jättehärligt. Inte
allvarligt.
Det du säger nu, Elin, kanske är tydligt för dig, för att du jobbar i träningsbranschen, att kedjorna är opersonliga, men jag tänker att det du säger mellan raderna där är ju att kedjorna ändå finns på många ställen i landet och att det är en tillgänglighetsfråga. Och nu är det så här också, vi poddar ju i vanliga fall mest om arbetsplatsen. Vi kan väl ta det här till arbetsplatsen, för här har vi en massa chefer som lyssnar och som säkert vill främja hälsa. Och då apropå tillgänglighet, att erbjuda någonting nära eller på arbetsplatsen kan väl vara bra, eller vad säger du, Elin?
Alltså jag har hållit på skiftat till det där under åren, kan jag säga. För på ett sätt tycker jag att ens arbetsgivare har ingenting att göra med ens personliga hälsa eller om man tränar eller inte. Jag är jätterädd för att framstå som jag skulle tycka att det är arbetsgivarens liksom, ha med det att göra överhuvudtaget. Alltså man köper en tid när man levererar ett arbete och vad jag gör på min övriga tid, det ska inte min chef bry sig om. Men å andra sidan så är det ju jättemånga som sliter med de här, alltså viljan att röra på sig och pressen både på jobbet och utanför jobbet. Och att då kunna möta det med en tillåtande plats på arbetet, nära till arbetet, det är väl jättebra då.
Ja, men vi har också pratat jättemycket om det där i poddens historia, integritetsfrågan. Vi är, skulle jag säga, både idag och för liksom instinktivt emot tvång att träna på arbetstid och såna här saker. Men däremot att ha någon typ av gymutrymme nära, eller till och med ha ett företagsgym, eller att ha en stund på dagen när någon leder ett litet gummibandspass i 5 minuter som man inte måste vara med på, är inte sånt bra?
Jo, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra också att ha typ hälsoinspirationsdagar på arbetsplatsen när man visar att vi står för det här. Men sen handlar det jättemycket om, det här vet ju ni bättre än mig, men om att leda. Alltså om en ledningsgrupp eller chefer promotar att vi ska träna och röra oss, då måste man också göra det själv på ett lustfyllt och schysst sätt. Så det, det blir en del av kulturen, tänker jag. Det är en kulturfråga jättemycket.
Och då är det kanske inte den allra bästa lösningen att den manliga chefen som precis har börjat med triathlon är den som håller i det.
Nej, det ska man ta in externa, tycker jag, också för att lyfta det från den här prestations- och jämförande hetsen.
Det kanske till och med är bra om man som chef känner sig själv lite som en nybörjare.
Det tror jag. Det blir ju en kultur av att här provar vi liksom lekfullt fram och det är tillåtet.
Ja. Ja, precis. Och jag tänker där också att det blir att budskapet är att så här, vi är ju måna om och vi vill uppmuntra dig till att ta hand om dig. Vi tycker det är viktigt att du tar hand om dig och också tänka, där kan man ju passa på att väcka liksom reflektion kring, ja, men vad är det jag behöver för att må bra? För jag tänker att när man gör den reflektionen och gör den ordentligt så brukar ju de flesta landa i att, ja, men jag vill att min kropp ska hålla. Jag vill orka med min vardag och jag vill orka med den även om liksom 40 år. Så jag tänker att så här, ibland så kan jag känna att även om man inte ska tvinga folk till att träna, så tänker jag så här, vi vet att, som du säger, det som du sa nu, att myten är inte så här, vi behöver inte träna. Myten är, vi behöver ta hand om kroppen. Vi har olika liksom svagheter och utmaningar och behov som vi liksom behöver tillgodose för att hålla. Min styrketräning kommer att se annorlunda ut än din, Elin, för vi är olika, och även från Boels och även från mina kollegors. Men att, det ska vi kunna prata till. Hur får vi till det här? Jag längtar efter att kunna mer ställa den frågan, liksom att, ja, men hur får du till din, även till så här nära vänner, hur får du till din styrketräning? För det är liksom inte en fråga om att inte få till den. Och sen ska vi ju som liksom, ja, vi som kan och vill ska ju hjälpa till och göra det så att det känns enkelt att få till, absolut. Men det är inte så här, nej, jag styrketränar inte. Men det behöver man liksom.
Och då vill jag plocka upp bollen, fast jag ser att Elin är sugen på att plocka upp bollen. Du får göra det först.
Nej, men jag tänker att problemet är liksom lite, att få till det är en sak, men det som är, om vi tittar på råden nu, och de är ju ganska högt uppgraderade under pandemin, de är svåra att få till. Alltså det är en timmes pulsökande aktivitet om dagen, 5 dagar i veckan vi pratar om. Eller 75 minuters högintensiv, alltså en timme och en kvarts högintensiv träning i veckan, riktigt högintensiv då. Även om man får till det, så är man ju inte klar där, för det är återhämtningen som vi behöver. Och det är ju det som ofta hindrar, det som hindrar en från att gå och träna, det som hindrar mig från att gå och träna, det är ju inte så här om jag har lust att göra det här passet eller inte, för jag har nästan alltid lust att träna. Det är, nu för tiden är det så. Men det som får mig att välja bort det är ju att jag vet så här, men jag kommer inte kunna hinna det, för då hinner inte jag komma ner i varv och då blir min sömn påverkad. Och det är ju de där sakerna som är så otroligt viktiga. Och det är därför arbetsplatsen bara kan göra en del av det här, eller? Det kan man fundera på. Men vi kan skapa liksom möjligheter att träna, men det som behövs är sen återhämtningen.
Mm.
Och det är där vi lider brist på, det är där resursbrist liksom.
Men det är perfekt brygga till vad jag ville säga. För vi utlovade lite provokation i vår rubrik. Vi sa det, när ska man inte träna? Så vad är ditt svar på den frågan, Elin?
Alltså självklart så här, när man är förkyld och sjuk och så. Och där är ju bara en liten grupp. Det är om vi raljerar, triathlon mellan chefen som kanske gör sitt pass ändå. För det stod i kalendern. Så det är ju nummer ett, träna inte om du är sjuk. Men sen har jag en kundgrupp som jag möter otroligt mycket och som är framförallt kvinnor, en del män också, men framförallt kvinnor i seniora positioner på jobbet med tonårsbarn och åldrande föräldrar som faktiskt är otroligt pressade. Också pressade kanske för klimakteriesyndrom, symptom som börjar liksom svaja runt i kroppen. Det är en otrolig press. Och då händer det att man inte reagerar på träningen så som en personlig tränare får lära sig på en utbildning. Det vill säga, du stressar kroppen och du återhämtar dig och du blir starkare. Träningslära 1A. Det blir liksom rubbat därför att pressen är för stor. Och många av de här kvinnorna har kanske haft ett fungerande tränings- och motionsliv under en lång period. Men sen blir det som en punkt där det har gått för långt och återhämtning, alltså effekterna rent hormoniellt blir inte de samma längre. Och där, alltså i väldigt stressade perioder i livet, så ökar ju, alltså träningen är ju en stress, det må vara en positiv stress, men det är en stress som läggs till. Och där måste man se över sitt tränande och hur man förhåller sig till det, tycker jag.
Kan det vara då att man ställer så höga krav på sig att man vill köra hårt med träningen men man får aldrig vila och då får man ingen effekt, är det det du säger?
Ja och nej, alltså förutsättningarna för att träna, återhämta sig och bli starkare har liksom ändrats. Eller det går ju perioder över, i livet. Som tonåringar är vi väldigt så här, vi kanske får sängen bäddad, maten serverad, vi drar på träning. Det är klart vi kan träna hårt. Och sen har vi en period med småbarn där man lever ett väldigt aktivt liv och det fungerar på ett sätt. Och sen kommer man till en punkt där de andra livsstilsfaktorerna tar en så stor del av kakan så att det inte längre fungerar på samma sätt. Och då har man ju bilden av sig själv kvar, hur det var innan det här. Det kan ju vara en sån sak som att ens mamma bryter höften som gör att liksom, det har ju ingenting med ens lilla egna familjeliv att göra, men det är det som puttar över kanten och gör att stressen blir för hög helt enkelt.
Ska man pausa träningen då eller ska man bara anpassa den?
Nej, men man kan, jag tycker inte man ska pausa den, speciellt inte om det är en del av ens identitet och man får något, en annan typ av effekt än svällande muskler av den eller bra kondition, alltså att känna sig hälsosam, motionsbiten. Men det man får göra är att kanske se över vad det är man reagerar starkast på. Det här kan vara lite olika. En del tycker att tunga vikter känns otroligt otäckt i den där perioden. Medan andra tycker att påfresta hjärtat och konditionen är jobbigt. Därför att det påminner om stress och så. Mm. Mm. Och då kan man ta hjälp av en fysioterapeut. Eller experimentera själv om man har den vanan. Mm.
Så det du säger egentligen är att om du inte känner igen dig själv i träningen, ta hjälp.
Ja, ta hjälp eller prova någonting annat. För det är det också, om man har sprungit i 20 års tid och så börjar det plötsligt inte fungera längre för att man är överkokt i sitt system. Prova och lyft lite vikter istället då. Det kommer kännas annorlunda att vara någonting annat, men du behöver inte jämföra det med dig själv då, utan du kan få vara på ett annat sätt. Men du håller liv i din träningspersona och saker och ting förändras. Liv förändras hela tiden.
Eller så går man på yoga eller så joinar man en grupp folkdansare.
Ja, jag tycker, ja precis. Yoga får ju alla höra att de ska göra när de är stressade. Men det är jättemånga som det inte fungerar så bra för heller. För att man aktiverar kanske nervsystemet för mycket och kraschar istället. Så att man kan behöva lite rådgivning.
Mm. Ja, men härligt.
Jag tänker ibland att många också just det här, att, men just den här dagen. Då kanske det är så här, där var det alltså min stress har varit här uppe, nu pekar jag på min hals. Men jag kanske har varit mestadels stilla under dagen och den typen av stress. Och sen har jag ett jättetufft inplanerat träningspass. Just den dagen kanske det är läge att så här, jag skippar det och tar en lugn promenad istället. Det problemet är att många av de här har ju en personlighet där man då känner som att nu är jag misslyckad när jag inte får till det. Men sen på sikt, då måste ju liksom målet vara att men jag älskar ju min träning och jag måste se till att ha utrymme för den och den återhämtningen som den liksom kräver. Men jag kan också tänka det här att ibland så är det ju så att man känner att nej, men det har varit för mycket idag, jag kan inte gå och träna. Men just det här mindshiftet som sker, jag går fullt in i kroppen, jag är fullt i min kropp, blir en typ av återhämtning från stressen. Men det är en fin balans, för vissa dagar är ju systemet, hinken är full, liksom, den är full och jag behöver en lugn promenad snarare än att gå och träna. Men på sikt, liksom, hur ska jag skapa ett liv där det finns utrymme att gå iväg och göra det här som får mig att må bra, ofta både i stunden och på sikt. Liksom.
Men det där är så svårt, för att ibland kan ju också en sån dag, ett rejält träningspass, blåsa ut det och få det liksom balanserat. Det är så olika, så jag tänker att man ska... Jag avskyr det där folk säger att man ska lyssna på kroppen. För det är så svårt. Och jag försöker verkligen inte att säga det heller. Men man kan väl ta fysiska signaler på allvar. Känner du dig yrslig? Känner du lite illamående? Har du lågt blodtryck när du reser upp? Alltså då kanske den dagen att man gör någonting annat och lite lugnare istället. Mm. Men ibland kan man också gå och prova hur det kändes att faktiskt röra på sig. Och så här. Ja, det kändes inte bra. Jag hade ingen energi. Då bryter jag och går hem. Bara man säger till sin instruktör. Det har inte med dig att göra. För det är så hemskt när folk bara lämnar mitt i.
Intressant att få höra från ditt perspektiv också. Det är klart. Tack Elin för att du har hjälpt oss få syn på det här med träning. Det är ju svårt för att... Svårt och kul, därför att det alltid är väldigt individuellt. Precis som det gäller egentligen all hälsa. Vi kan säga vissa saker statistiskt på det man kallar för aggregerad nivå. Alla behöver styrketräna, alla behöver röra på sig. Men exakt hur man gör det beror väldigt mycket på.
Ja, och jag tänker du sa ändå så här, men du sa det här med cirkelträning. Och jag tänker att det känns som att om man stoppar in rätt typ av övningar där så kan det inte bli helt fel. Det går att göra hemma, vissa av oss som har den drivkraften. Men det finns också väldigt mycket, alltså jag vågar påstå att det finns extremt mycket cirkelträning att tillgå. Och jag satt, när du sa det här med att, liksom det här med att kolla i din lokala Facebookgrupp, så tittade jag ut genom fönstret och tänkte att ja, i vår lägenhet bor det 4 personer, men i vårt hus bor det väldigt många personer och huset mitt emot. Och alla de har liksom inte exakt samma behov som jag, men vi skulle alla behöva styrketräna. Och alla, om vi lägger ihop, har säkert lite grejer hemma. Tänk att få ut, hörni, är det någon mer än jag som inte får till det här? Tisdag klockan 7 nere liksom på innergården. Du kan ju ta med kidsen till och med. Jag tar med mig min kettlebell. Alltså här tänker jag att vi kan göra ett slag för den här sociala hälsan också. Att lära känna dina grannar.
När mina pojkar var små och spelade fotboll, då tog jag med mig kettlebellen och körde liksom styrketräning vid sidan av planen, för jag tyckte det var för tråkigt att bara stå där och titta. Och hälften av mammorna tyckte jag var ett geni och hälften tyckte jag var fullständigt galen och förstörde deras lugna tillvaro. Så orkar man vågar man vara lite bråkig så kan man tänka så också.
Ja, men verkligen.
Tråkigt omtänksam.
Och jag hade ett jobb tidigare där vi under hela pandemin hade en kvarts möte varje morgon digitalt. Och 5 av de minuterna körde min kollega och ibland jag, när jag stöttade för henne när hon var borta, lite gummibandsövningar. Superenkelt. Mm. Mm. Och jag vet, på nya jobbet har jag smugit in ett gummiband på kontoret. Jag tänker så att man får liksom föra in såna enkla saker man kan göra också.
Ja. Mm. Nudging, mikrovanor. Nudging.
Exakt. Finns det någonting, för vi ger ju inga enkla quick fixes i den här podden, och det är inte du heller. Så att, men finns det någonting du vill skicka med? För när vi släpper det här så är det här brytet mot det nya 2024 som kommer. Och det är ändå många som har tankar och önskningar kring just det här med sin fysiska hälsa bland annat.
Ja, men jag tror på det där med att många små vanor blir livsstilsförändringar, inte en stor verkligen. Så att inte underskatta de små sakerna. Och sen tycker jag om tanken på att lägga till och inte ta bort saker. Mm. Jag lägger till massa goda grönsaker. Jag lägger till rörelse och lägger till umgänge där jag behöver det. Och sen kan man, det som inte är bra för en, det faller bort så småningom. Men försök inte ändra allt på en gång.
Ja, men det tycker jag lät härligt. Det är så tråkigt. Mm. Det här med nyår, jag ska sluta med det här, jag ska sluta, späck. Vad kan jag lägga till som får mig att må bra? Det är ju mycket roligare.
Mm. Tränga ut det dåliga. Det var ett väldigt bra tips till våra rent arbetsplatser också, organisationer kan jag säga. Det gäller där också. Ja, tusen tack Elin för att du var med och delade tankar och klokskap med oss och våra lyssnare.
Tusen tack för att jag fick komma.
Tack, jättekul. Jag märker att vi har pratat lite extra mycket i munnen på varandra. Det har säkert att göra med att ni två känner varandra sedan tidigare. Härligt tycker jag. En utmaning för Ayat som ska klippa. Tack Ayat för att du producerar och klipper åt oss. Tack Elin för att du kom idag. Och tack till alla er som lyssnar. Ni vet ju sedan tidigare att vi gärna diskuterar med er på LinkedIn. Kommentera på våra inlägg och berätta vad du tänker. Så ja, vi hörs om en vecka igen. Ta hand om er.
Må så gott. Hej då.
Hej då. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.